particularly pleased to be sending you this advance greeting. Peace among the nations of the world.
Yes, välkommen till podden, Pedro Pekka. Podden där vi idag och de flesta andra gånger pratar främst om funktionalism och antikens Rom. Idag blir det ett avsnitt om funktionalism. Ni som vill höra om antikens Rom får vänta till nästa vecka. Jag heter Pekka och jag sitter här i studion i Knäckebyhult med min gode vän Pedro.
Ja, för fan.
Nej, men Pedro, har du någonting nytt att berätta för våra lyssnare? Hur går det? Hur går livet där i Dominikanska republiken? Är det någonting nytt som händer?
Nej, så det är inte så mycket som sker. Alltså, vi har väl fått Billys pizza till ön förra veckan sådär, men det är ju. Men nej, det har inte skett så mycket. Dock så har vi haft en national nyhet att du skadade dig här i förra veckan. Nästan bröt foten, hörde jag.
Det stämmer. Det är jobbigt också att behöva säga att man bröt foten. Hade varit liksom manligare om jag hade kunnat bara säga att jag bröt foten.
Ja.
Men det handlar ju bara om att man har vrickat det as in fuck. Alltså det ser ju ut som en fucking Pride-flagga min fot just nu. Ja. Det är liksom, det är 16 olika färger och idag kollade jag så har plötsligt liksom bruna färgen också dykt upp som likt Pride-flaggan nu har fått liksom en uppdaterad version.
Vad representerar den färgen på?
Jag tror det. Ja, okej, nu cancela inte Pekka, men jag tror det är trans movement. Att de gjorde Pride-flaggan har också en sån här pil nu med liksom brun mitt i. Det är inte bara liksom the rainbow coalition. Rainbows har ju inget brunt i sig.
Jag tycker på något vis att sidospår här på en gång. Flaggor är inte bara dags att lägga ner hela grejen med flaggor. Det känns jävligt alltså. I en tid då historia existerade och saker skedde. Va? Nu alltså, vad fan, butiker har flaggor. Fucking Tivolin har flaggor. Länder har flaggor. Vad är det här för någonting? Kan du förklara det här för mig?
Jag gillar flaggor väldigt mycket. Jag är väldigt bra på att känna igen flaggor. Jag gillar hur flaggor har liksom en viss systematik inuti sig. Alltså länder nära varandra brukar ha likadana flaggor, lite olika färger. Jag gillar hur vissa mönster upprepar sig i flaggor. Flaggböcker också, väldigt intressanta.
Du är en av de första som skulle dö då i min revolution. En Pol Pot style revolution där du sitter där med dina glasögon, det ser ju inte lyssnaren här, va. Men och sen så men hela flagggrejen här alltså, det jag förstår inte alltså. En flagga, för det första, man vill ju på något vis ha med sig, alltså broscher är bättre, va. Broscher, små jävla broscher. Så. Vilket bättre än en stor jävla flagga. Flaggor är för stoltigt liksom, det representerar någonting stort, va. Jag kan tycka att om vi ska ha flaggor, då kan ju inte alla ha flaggor. Alltså allting kan inte ha flaggor. Ska länder ha flaggor? Ska företag ha flaggor? Ska, alltså, det håller inte. Landskap har också flaggor. Vad fan är det här? Det jag gillar inte. Det är för mycket flaggor. För mycket jävla flaggor.
Nej, jag vet. Jag vet inte.
Du vet, när det blir en inflation av flaggor, då minskar värdet på alla flaggor. Det är det jag säger.
Ja, det är sant. Men hur ofta ser du liksom någon som så här? Okej, vi ponerar. Okej, nu förlorade Sverige JVM-finalen igår i hockey. Men ponera, alltså hade de vunnit så hade det säkert stått liksom grabbar här i Knäckebyhult som hade gått runt och viftat liksom med den svenska flaggan. Men hur ofta ser du någon liksom jubla med ICA-flaggan? Alltså, i och för sig,
Om folk gjorde det, det hade ju varit episkt.
Alltså, vet du vad jag är för? Eftersom att Sverige är ju bara, det är ju bara en uppsättning. Alltså som Thatcher säger, there is no society, there are only a collection of individuals och families. Och eftersom att hon är en jävla kack och vågar inte säga fullt ut liksom det hon ville säga. Men då kan vi säga samma sak här. I Sverige så finns det inget Sverige, det finns bara företag, va? Så vi kan ha en svensk flagga och på den så har vi bara sponsorer. Överallt på den liksom. Eller alternativt, IKEA blir Sveriges flagga.
Nej, men det här måste jag säga.
Folk känner igen IKEAs flagga än Sveriges flagga enligt mig.
Men okej, tror du, skulle vi i den här sjuka jävla världen som du önskar liksom plötsligt, skulle vi få välja vilken flagga vi liksom
hedrar? Alla får rösta på sitt favoritföretag och det blir svenska flaggan.
För att då, jag som sosse, jag väljer ju Coops flagga. De har ju förlorat mycket av sitt gamla liksom socialistiska idé, men det är ju ändå ett kooperativ. Jag som är medlem i Coop, jag äger också en del av företaget. Jag skulle kunna teoretiskt sett ha möjlighet att ställa upp i Coops val i Knäckebyhult och bli liksom en ledamot som bestämmer att vi ska bojkotta varor från vissa länder liksom i det här Coop Knäckebyhult.
Du ser ju inte lyssnarna mitt ansiktsuttryck, men mitt ansiktsuttryck signalerar att det här är en perversion. Alltså, man kan inte ha ett jävla, vad det heter, ett kooperativ med jävla, med konsumenter för i helvete. Alltså det är ju till för de som tillverkar sakerna, som jobbar där, inte de som köper skiten och blir, det är ju insanity, va? De är inte socialister, packa, de är nog jävla, jag vet inte, de är marknadsmänniskor. Fy fan, fy fan också. Nej, men jag förstår, alltså Coop är väl trevligt och så vidare. Men det hade varit trevligare ifall Coop, du vet, stal sina varor från andra matkedjor när de slänger ut dem, du vet, så här, när de går ut, liksom. Paketerar bomb skit.
Ja, eller som Coop var...
Över det hela.
Ja? Eller som Coop var på, du vet, under typ Palmeåren, att de faktiskt producerade sina varor själv, allting.
Oj då.
De hade sina egna Coop-fabriker, sina egna Coop-bilar. Är basically en monopol.
Och då kan...
Nej, tyvärr inte. Men alltså, du kan trycka priserna så långt ner att alla måste liksom handla på Coop. För hela produktionskedjan är Coop. Men man har ju liksom förlorat hela den tanken med Coop som det gamla. Som
det var guldåldern.
Precis. I vad säger man? Bullerbyns Coop.
Tänk om systemet var exakt likadant. De bara pressade ner priserna på all alkohol. Det var konsumentvänligt.
Fast alltså, det finns säkert någon timbroid som lyssnar på oss och tänker att det är ju exakt det vad systemet är. Liksom, systemet tillåter inte mig och liksom mitt företag från Frankrike att sälja vin där. Ja, kanske hade du övervägt att ditt vin är shit. Liksom, ja. Har du tänkt på det? De har kvalitetskontroller och det där håller inte, Timbro.
Men jag tycker också att man ska, så fort de börjar gagga om den där skiten, borgare överlag, liksom, ska man säga att, alltså, vill ni förinta den svenska kyrkan? Alltså, man ska börja likställa Systembolaget med våran kyrka. Det är där vi alla kommer inför helgen, vi träffas där. Folk man inte har träffat kanske på flera år. Där man stöter på dem på system, definitivt. Man sätter på A-lagarna och så vidare. Man kan ta med hela familjen dit för att få bra vanor, va? Alkoholvanor. Det är, ja, jag gillar det. Det är då fint ställe.
Nej, jag vet. Men tyvärr är liksom vårt samhälle så pass amerikaniserad nu. Och det hänger faktiskt ihop med det här att jag vrickar min fot och den ser ut som en prideflagga nu. För att jag hade liksom med regeringen, muttan, kärringen, så hade jag en reservation för på ett spa här i nära Knäckebyhult då. Och jag hade ju frickat foten, kunde inte gå, så jag tänkte liksom, okej, hur fan kommer jag undan det här? Jag måste liksom avboka besöket till det här spa som jag hade bokat. går in på webbsidan och nog fan så står det att man måste ha sjukintyg för att kunna avboka ett jävla spa-besök. Jag hade inte ens betalat för det här besöket. Men det står att avbokning endast om man har sjukintyg. Då, jag hade ju varit på akuten, men eftersom man får ju inga sjukintyg på akuten, så jag skickade bara så här liksom diagnos. Jag hade fått akut paranoid schizofreni och vrickad fot. Och sen så tänkte jag, det här är inget sjukintyg liksom. Jag måste bevisa det här ännu mer. Och det jag gör, det är alltså att jag skickar till Malin i reception på span. Liksom, det är intyget som pdf och en bild jag har tagit av min fot. Så här, hon får liksom gå till jobbet klockan 8 och börja det med att få en e-post från någon som heter Pekka och någon som, tyvärr jag måste avboka det här om ni inte tror på mig, här är en bild av min fot.
Look at my foot, man. It's like a balloon.
Och det där, alltså, man kan tänka att okej, hade han liksom gjort det här på flit så att han har en anledning att skicka liksom äckliga fotbilder till folk som heter Malin och jobbar i reception här under mellandagarna. Eller vad är det?
Eftersom att det hade varit bättre ifall det var på den gamla goda tiden att använt postsystemet liksom för att skicka en bild till henne på din fot. För då har du på något vis använt vet, statliga medel för att skicka perversa bilder till henne. Då får man så här ännu mer straff, tror jag. Det hade varit kul.
Ja, jag hade kunnat använda jobbmejlet, för det hade sett så väldigt seriöst ut. Liksom, med vänlig hälsning, myndigheten, vad jag jobbar på, där här loggan och allting. Alltså det.
Men jag kommer att tänka på det nu, alltså att på ett spa liksom, var det någon riktigt tunga aktiviteter du tänkte? Jag tänker liksom att det är väl perfekt om du är skadad att gå till ett spa, tänker jag.
Ja, men det är lite jobbigt att liksom stå längre tider och så här. Men, och sen så...
Ska man stå på ett spa eller?
Nej, men alltså du måste ju typ duscha och sånt.
Ja, men du är bara wheelchair baby. Duscha med rullstol. Hur duschar de, tänker jag.
För att det jag tänkte var att om jag skulle ha fått liksom nej av Malin, att du måste komma. Det jag tänkte att då går jag dit i protest, haltar hela vägen in. Och sen så sitter i det här mysiga lilla lounge-rummet liksom. Och bara liksom har min äckliga jävla fot uppe. Och förstör liksom hela atmosfären för alla andra. Med den här jävla foten som ser ut som en Pride-flagga liksom. Det var tanken i alla fall.
Jag tycker att du skulle ha envisat som att gå dit och bara åka rullstol där. Det hade varit jävligt kul, tycker jag.
Ja, då hade man kunnat bli en av de här som klagar på saker att de är inte rullstolsanpassade.
Ja, den enda gången i ditt liv du kan vara den fittan, och då är det. Vi säger en hel del på personlighet.
Det roliga är också att ibland så står du upp.
Ja, alltså ett ben fungerar ju ändå. Liksom.
Så att jag... Och då...
Du kan åka rullstol och vara full, du vet. Bara. Så för fan, nice på något vis. Bara sitta och dricka.
Ja, jag vet. Nej, men det blev inget. Men det blev, liksom, jag hatar att det här börjar komma. Liksom, någon typ av amerikansk insurance policy-grej. Att jag tror att sjukvården har liksom enough as it is med den åldrande befolkningen vi har. Att liksom någon jävla Pekka måste gå till akuten för att hämta ett sjukintyg. För att han kan inte gå på hammam ritual spa liksom. Det är, vad är det för pervers jävla värld vi lever i?
Ekonomin är tuff nu alltså. De måste få sina intäkter alltså. Kan bara få avbokningar höger och vänster för fan.
Ja. Men det som jag glömde att nämna här, kanske medvetet, var att hur jag skadade foten var ju att jag var ute och drack sprit med mina vänner. Och jag skulle till, alltså klockan var typ 3 eller någonting, jag skulle till toaletten som låg på nedre våningen. Och på något sätt, du vet, jag är en man på 1,91 liksom. Jag går alltså helt så här instabilt. Och sen så faller jag bara på de här jävla trapporna för vrickar foten. Går in i toalettbåset, också för övrigt någonting vi kommer att prata om senare. Går in i toalettbåset och det står en man där och frågar mig om jag ska k-håla med honom. Ni som vet inte vad k-håla betyder, det betyder ju alltså ketamin. Han har två linor ketamin där. Som tur tackar jag nej, för att den här smärtan från foten är liksom outhärdlig. Liksom. Jag klarar inte av det.
Det var perfekt med lite horse tranquilizer då.
Så att jag började tänka att den här hälsoupdaten hade kunnat vara mycket annorlunda om det hade bara varit att, ja du vet, vad har vi haft nu? Huvudvärk, vi har haft foten.
Det var inte hjärnskakning, eller?
Hjärnskakning har vi haft. Och ja, liksom om det här hade varit liksom våldtäkt. Det är betydligt mindre att skratta om. Liksom.
Det är det där klassiska skämtet, du vet, bara när man tar... Visste du att när man tar ketamin så får man sjukt ont i arslet dagen efter?
Någon typ av märklig biverkning där.
Väldigt märklig. Så jag har inte upplevt den. Det måste vara något väldigt speciellt med dig.
Och då börjar jag liksom tänka här att shit, alltså, ketamin ändå, om vi snackar droger i funktionalistiska termer, att den har en funktion och funktionen är inte att du ska ha kul eller du ska trippa, utan det är att folk ska liksom voltas. De ska voltas riktigt jävla hårt. Jag började tänka att det är någonting som Pedro och Pekka borde prata om, är lista på bra date rape droger. Och alltså nyckelregeln som kidsen där ute, ni barn som lyssnar, ska tänka på. Det är ju om droger kan delas i två olika grupper, basically. Det är uppers och downers. Och så här, uppers för den som voltar, downers för den som ska bli voltagen. Och det är ganska naturliga anledningar för det också. Det är för att, ja, en downer så blir du, alltså du får inte Down-syndrom, men du kanske liknar en som har Down-syndrom. Och uppers för att, ja, du blir mer uppåt. Sen tror jag själv att de flesta som ger folk date rape droger tar inte droger själva.
Jag kommer att packa framtiden om att resonera helt på egen hand.
Ja, så Pedro fick någon typ av astmaanfall här, så jag var tvungen att gå solo här liksom. Någon typ av Lex Friedman podcast var Lex börjar bara liksom spurga vilt för sig
one
själv.
Man,
liksom.
One voice.
Men jag tror, Pedro, att vår summering av date rape droger, det är ju basically ketamin, det är bra, eller hur? Mm. Alltså, och då pratar vi droger som man ger till den offret. Ketamin, benzos, eventuellt weed, men jag vet inte, weed kanske är inte starkt nog.
Alltså det är så
och typ opiater, liksom, tänker jag. Alltså lite oxy. Opiater, typ lite oxycontin.
Ja, då kommer vi gå till källan, va, opium baby. Smoke that shit. Tänk gamla opium dens back in the day, alla ligger ju där halvt utslagna. Ingen som märker. Ja. Ingen som märker då. Smyger omkring där, så då undrar man ju liksom vad, alltså... Är det då de som jobbade där som våldtog dem? Det måste ju vara det. Är det de ändå som inte pundade där inne, tänker jag?
Alltså i såna här opiumkällare som fanns i... Ja.
Jag tänker i så här New York, liksom, där är massa white guys neddrogade. Och sen så är det, fantastiskt roligt. Massa Asian guys där med små dicks, så de vet inte än. De märker inte ens att de har knullat om. De har inte ens ont i röven. Ingen, alltså det, de är 007 of the rapists, va? The Asian man, the opium dance.
Ja, jag undvek, men det tog ungefär 23 minuter och vi kom in på rasbiologi. Så att det är, i och för sig med Bill Maher's näsa kanske 21 minuter.
Nej, men det finns statistik. Det finns statistik på kuknägnet. Det finns statistik på det.
Finns
hard
numbers,
baby. Hard number.
Det finns statistik på mycket, Pedro.
Det är sant. Det finns statistik på mycket. Det, allting handlar om vad man är villig att mäta. Det är bara det, alltså.
Oh, ja. Och du har mätt din dick.
Kallformer där man mätte. Men att mäta kukar är mycket mer innocent enligt mig.
Ja, innocent. Fast alltså det är sådana här kukmätartävlingar på den punkt. Alltså, mellan nationer. Jag tror inte liksom de på helt och hållet, för att ofta är det ju självangivna mått vi pratar om. Och då tänker jag att asiatiska kulturer utöver små kukar, de är ju kända för att vara ganska ärliga. Så här, de kanske liksom uppriktigt säger att när den är 8 cm. Men en man typ från västra Balkan, alltså där de, typ en serb, där de brukar ofta liksom toppa de här mätningar, kanske liksom kastar in en extra 7 cm i statistiken.
Jag skulle säga så här att vi måste ha de som mäter de här grejerna, va? Kukarna, det vill säga. Det kommer att bestå av två, kanske tre stycken grupper av människor. Och det är, första är ju kurder och judar. Folk utan länder. De har ingen allegiance här, vet du. De finns överallt. Det är de vi går på. Det är de som får glida omkring och mäta kukar i världen, va? Helt enkelt. Och då kommer vi få en annan answer i slutändan av dem, va? Jag tror det. I slutet av dagen. Det vi ska ha, alltså förutom då de statslösa två grupperna som jag känner till här, så har vi kvinnor, självklart. Kvinnor. Det är bara att kvinnor mäter skiten, för fan. Jag menar, de vill väl också, alltså, för dem är ju resultatet oavsett bra. Om det är stora kukar, liksom, ja, men då kanske man får en kuk som man känner någon gång i livet. Liksom. Har de små kukar, då kan du använda dig mot alla männen i ditt land. Perfekt, va? Jag menar, de vinner oavsett vilket utfallet är. Va? Så de kommer ju vara objektiva.
Alltså, jag fick en tanke här. Tänk
att kunna spänga upp snittlängden av kuk som du känner till i landet och säga till din man, va? Ja, alltså, du har en liten kuk, alltså. Bara så drar de stats hit nu, eller? Fy fan, vilket mörker. Eller?
Men jag fick en tanke här. Och tänk liksom så här, okej. Okay. I början av 1900-talet, typ så här 30-20-talet, så mätte man ju skallar på folk. Oh. Men samtidigt som man gjorde det, så mätte man också kukar.
Oh yeah.
Och liksom, tänk så här, någon typ av 30-tals, kanske en antropolog liksom, som åker typ till Botswana och liksom träffar tribesen där. Okay. Och de bara, okej, vad ska du undersöka här? Och sen så säger liksom snubben bara, I'm gonna measure your dick.
Kan ju dö, alltså, så är det. Fast det beror ju på vad det här är för stam och vad de har för sig. Vissa stammar har för sig väldigt märkliga saker, va? Onekligen.
Nej, men så här liksom. Och det är förmodligen den enda vita mannen de har någonsin träffat. De här liksom i typ Botswana eller Burundi. Och liksom så kommer den här snubben och han ska bara mäta din kuk. Han bara liksom, okej, white people are weird.
Onekligen. Alltså, jag tänker mig att de vill slå ihop de
han två. Han bara åker från by till by och mäter kukar. Och sen så har han ett linjerat fucking papper var han skriver det per millimeter.
A cash lexicon, liksom. Alla i namnordning. Sådär. Jag tänker på något vis att de måste ha försökt. Någon man, tänker jag, på den tiden måste ha försökt slå ihop de två konsterna, frenologi och kutmätning, liksom. Och då tänker jag på något vis att nazisterna kanske, det här kanske var för de hatar judar, de teoretiserade om att stora näsor betyder stora kukar, tänker jag. För att näsan är ju som ansiktets kuk, liksom, på något vis.
Kan bara, och samtidigt, alltså det där, likt date rape-droger, så känns det där med att mäta kukar som en extremt protestantisk grej att göra. Liksom de här männen som gick runt Afrika och mätte kukar på olika stammar. och hade liksom en fin dåtidens Excel, liksom linjerat papper med olika kolumner,
snittlängd. Tre krabbar står ute i savannen och pissar bredvid varandra och sen så bara mäter de sina kukar bara helt plötsligt.
Ja, men frågan är, hade de tillförlitliga mätinstrument liksom?
Nej, men alltså, du har ju bara kuk mot kuk, va? Alltså, när du mäter vem som är längst, inte behöver du någon jävla mätinstrument för att veta hur lång någon är i centimeter för att veta att en är längre än den andra. Du vill inte ha några absoluta mått här, för i helvete.
Jo, det behöver du visst ha, om du ska försöka liksom göra din vetenskap objektiv. Ja, du kan inte kalla
jag,
liksom...
Jag behöver inte ha objektiv. Allt jag behöver veta är att min kuk är större än Pekkas kuk. That's all I need, liksom, för att feel good about myself. Jag behöver inte veta i absoluta termer vad hans nummer är. Liksom. Jag tror, that's not how it works in the savanna, om vi säger så. That's not how it goes down. Där, har du inte hört det gamla grekiska måttet? Liksom, bara, alltså, att the measure of all things is man. Allting är relativt.
Nej, det är sant. Och jag började tänka liksom, om vi pratar i liksom relativa termer, så jag började tänka på Pythagoras sats och liksom var egentligen kuken, alltså inspirationen till uppfinningen. Man tänker hur den vinklar sig i en viss vinkel och då kan du räkna hur lång kuken är om du ser bara skuggan av kuken.
Just det. Men har inte South Park listat ut det här i något avsnitt där de hade någon kukekvation där med girls och gang? Alltså, den tar i beaktning allt.
Ja, vi kan ta den ekvationen med i show notesen, tror jag.
Precis.
Och
det här. Det är ju protestantiskt att mäta sin egen kuk, va?
Ja, det var det jag menade.
Att ha instrument och så vidare. Men det jag menade var att den klassiska, att man mäter mot boysen på savannen liksom, eller som om alla har hört det, vad är det den heter? Bert's dagbok, va? Då har de i Bert's dagbok bokserien, du är fin jävel, så du känner säkert inte till det.
Nej, jo, jag känner
till det. Okay. Ja. Då har de någonting som de kallar för bara kukmätartävling, va? Ja, jag hörde det var ljudbok, kommer jag ihåg, på skolan, och då kunde man lyssna på passaget kukmätartävling. Jag tror inte att de hade linjalen med sig. Kanske hade de det, va? Men det är ju stört, alltså, ifall de hade perverts. Så fort du har externa instrument, då är det en perversion, va? För då har du skapat, det är som att du har med dig ting dit, liksom.
Okej. Ja, men då är vi eniga faktiskt, för en gång skull ska det hända. För att det jag menade är att det känns som en extremt protestantisk grej. Det är att göra det vetenskapligt.
Ja.
Ha med instrument till afrikanska byar.
Ja,
du liksom tar fram en linjal och ett fucking anteckningsblock och liksom kör hela byn. Ja.
Alltså, vet du vad som inte hade varit protestantiskt? Du vet, italienare. Du vet, jag tror det var romare när de dog, så hade de ju death masks. Tänk om de hade samma fast för kuken. Det är inte att mäta kuken, men du avgjuter kuken så du får ut mått på den, va?
Ja.
The death mask cock.
Ja, det är sant.
Alltså, death mask for the cock. Där har vi det.
By the way, alltså, det tog 21 minuter att komma in på liksom rasbiologi. Och typ 25 minuter att komma in på kukar. Så vi har kommit in på de riktigt stora topics i den här podden.
Ja, alltså, de återkommande teman, liksom. Exempel.
Ja. Jag vet inte varför. Det är Freud all over the place, liksom. Det är sausages are hanging from the ceiling, liksom. Som någon skulle sagt. Alltså.
Ja,
det är så, och då tänkte jag, okej, vi är båda eniga om att det här daytrape-droger, det är väldigt lätt att liksom finna ut vad det är. Det är väldigt protestantiskt att hålla på med liksom kukmätartävlingar. Och då tänkte jag istället att vad som är betydligt mer intressant för oss att diskutera, så här som förspel för dagens tema, funktionalism, är ju alltså lista på olika date-rape-religioner. Och det menar jag bara att vilken religion är bäst för våldtäkter?
Ja.
För
date-rape fenomenet i sig är ju för den protestantiska mannen, du vet, som inte vill grisa ner sig, va? Han vill inte använda våld, va? Du vet, det ska vara enkelt, no resistance, va? Inte tidsspaning, men arbetskraftsspaning, va? Liksom. Don't work harder, work less, work smarter. Det, ja. det här är rape for the work smarter kind of guy, liksom Excel-mannen.
Ja. Kanske. Samtidigt, jag tänker liksom inte bara för att jag är liksom självidentifierad protestant, men mest kanske för att jag någonstans tänker så här att det finns ju faktiskt teser som eventuellt motbevisar det där. Mm. Och ett av de teserna är ju detta med kalvinismen. Kalvinismen är en gren av protestantismen som är väldigt populär, tror jag, i Schweiz och i Nederländerna. Och enligt kalvinismen så... Kalvinismen förklarar än idag varför det är omöjligt att typ köpa gardiner i Rotterdam eller i Amsterdam. Det är för att enligt kalvinister ska du kunna titta in i en lägenhet i ett hus och det ska inte syndas där. Liksom. Om du syndar, det är då du behöver gardiner. Annars så behöver du inga gardiner.
Jag vet att de kunde tanka den där tanken, tackar. Mm. Att de har så jävla mycket skam då. Saknar du skam behöver du inga gardiner. Gardiner är för dem med skam, inte för dem som syndar. De har så missförstått hela grejen. För nu så har de ju kvinnor i skyltfönster där då. De skäms inte. Perversionen är ju för det fria, inte behöver de några gardiner där inte. Så de har som kalvinisterna, än en gång, fat fucking L. Bullshit religion.
Men såhär, kalvinisterna känns ju att kalvinisterna, Det blir ju svårt att date-rapa utan gardiner. Det känns som en premiss liksom, som en våldtäktsman skulle ha med i en...
Du rapade om var öppet på den tiden, tänker jag.
Hur tänker du?
Du vet när de inte rullade med gardiner. Jag menar, att våldta din fru fanns ju inte liksom. That's my property for fuck's sake liksom.
Nej, men alltså, om vi pratar om date-rape, då är ju liksom, alltså... Om jag pratar i Durkheimien sens här, så har vi liksom, vi har ett fängelse, ett rum med vissa regler. Och att rapa sin fru, det är utanför alltså det här date-rape-fenomenet.
Jo, men jag menar liksom att date-rape fanns ju inte då, va? Så att jag tänker att dagens kalvinister, va?
Mm.
I de ställena som inte har gardiner och så vidare, tenderar ju heller kanske inte att tro på konceptet, va? Så jag tror inte att de går omkring och du vet så här, rape a strange pussy. Det är familiar pussy de rapar, om vi säger så. De här är conservative guys. De är i sitt hem, de rapar i sin närvaro, va? Och jag vet inte om man behöver date rapa då, va?
Nej, kanske inte. Men jag vill
strangers, tänker jag.
Jag vill ändå liksom hålla fast vid min tes att Om alltså säg att du är liksom en date-rapar kille och du har en checklista på olika saker du behöver. Gardiner i lägenheten där du utför akten, det inkluderas i den här checklistan.
Men är det inte bara då att en kalvinist rapar en icke-kalvinist?
För att alltså, folk kan fortfarande se in liksom, vad fan håller Hans på med, eller vad fan någon liksom random nederländsk namn, insert Dutch name liksom.
Men jag menar alltså att om du är och rapar en icke-kalvinist som hemma hos dem som själv har gardiner, då är det löst då. Du rapar ju inte hemma hos dig själv, du är ingen jävla Bill Cosby här, tänker jag. Get away with that shit då alltså. Jag är inte that thing.
Alltså, samtidigt jag tänker att kalvinister är för tråkiga för att liksom hålla på med sånt här.
Det är bara old fashioned rape för dem, tänker jag.
Ja, precis. Alltså, det är ju bara en massa jävla hoda, ost och liksom, ja.
Jag tror att vi behöver lite här, alltså, bara vanliga protestanter, lutheraner, men framförallt pingstkyrkefolk, de vidriga jävlarna. Och de är ju värst, va? De är ju värst. Talar okay. I tungor och sin personliga relation med Gud. Det är som man blir våldtagen, va? När man tror på personliga relationer med Gud, enligt mig. Ja. Liksom, då är det någon som har någon speciell kontakt med den här jäveln. Liksom, och då kan vad fan som helst hända. Liksom.
det känns också att hela den där tala i tungor grejen hände efter liksom någon traumatisk händelse som man försöker trycka bort liksom.
Tala i tungor egentligen bara är tekniken för att suga kuk alltså. Det var jag tror att det är. Så att nu vet någon talar i tungor när ingen ser va. Ja.
Ja, alltså när de säger att prästen lärde mig att tala i tungor, det får en ny betydelse nu liksom. Okej. Okay. Vad lärde han dig egentligen?
Ja, det är en bra fråga där. Det är någonting som de borde fråga Carola i nästa intervju där. När talade, det här blir nya frågan som man ska ställa sina pingkyrkakompisar. När talade du först i tungor?
Ja, herregud. Alltså, och okej, okay. men det känns att vi har liksom, det finns en liten bonusreligion liksom som jag inte riktigt är villig att placera inom protestantismen.
De är ju en typ av protestanter, va? Men de är som ifall protestanter var blondiner, va? Ifall de hade kul, så att säga.
Exakt, och det är ju mormoner.
Wow.
Och... Alltså vi pratade här i Green Room lite innan och ja. Alltså du berättade mig om ett fenomen som jag var inte liksom bekant med sen tidigare.
Ja. Ja, det här känner man ju till ifall man har varit i något område som det finns lite mormoner i, va? Det snackas va. Och de har det är väl det här som visar att anledningen till varför vi tvekar om de är protestanter eller inte kan vi börja med va. Det är ju att det är lite för kreativt det de håller på med kan jag tycka. Alltså sätt de finner att ha sex på. Det här har ju inte med rape att göra. Än i alla fall. Men, och de har någonting som heter soaking. Va? Det kanske lyssnaren här känner till. Va? Det är möjligt. Va? Men, och det är säkert någonting som har blivit populärare med tid tänker jag. Men idén är att om du har sex. Men det är inte. Alltså du har kuken i. Fittan va, men det sker ingen, alltså det är ingen rullians va, det är ingen fart, det är ingen som penetrerar va, den är bara där i, källar, det kallas för soaking va, du är bara där, källar, som att du badar va, det är bara, kuken badar i fittan va, så att säga, det är inte rally i fittan, så att säga. Så, och då tänker de på något vis bara, det här är ett loophole va, this is not actually fucking va, det här är som bara, du vet, någon mellanting. Och då finns det tydligen, det här har jag inte hört från personer, det här är jag mer eller mindre bara läst på Reddit och sett på videos när folk talar om den här sjuka grejen, är att de kan ha en kompis som hoppar eller stöter på sängen medan du har kuken i fittan så att det blir så att du knullar dem va. Men det är inte du som utför the force va, det är någon som knuffar sängen så att den guppar va, så att du åker in och ut ur bruden va. På något vis liksom som... vad det heter, sådana här Chinese prayer wheels liksom, där du sätter en bön på ett, du har skrivit ner din bön på ett papper, sätter den i ett hjul och sen så för vinden runt den så blir det som att den ber av sig själv va? Det är som att du, din kompis fungerar som gör så att det blir automatic fucking åt dig liksom, så på sätt och vis är det en threesome va?
Ja. Om, alltså, det
tänk dig, du har sex med regeringen och sen så är jag där. Alltså, du är bara i regeringen och sen så är jag där på sidan och så sitter jag och stöter i sängen. Bam. Så att du åker in och ut. Då är jag med. Då, alltså, då skulle jag klassa det som att jag är med.
Yeah. Med att... jag skulle ju inte klassa det som att... you're not in it, man. Det... men alltså, jag har så många frågor. Men jag kan skära ner dem till två. Och ja. Min första fråga är ju, varför? Alltså, varför måste de hålla på med soaking? Känns det liksom på något sätt renare att bara liksom ha ditt kuk i ett fittbadkar än att knulla? Alltså, vad är liksom grejen? Vet du, har du något hum? Och om du inte har det så kom på någonting.
Ja, alltså... Vad jag förstår liksom så har de typ klassat sex här då som alltså en continual motion va, så att du går in och ut va, att du pumpar va, helt enkelt va, så att det måste vara dynamiskt va. Du kan inte vara du kan inte knulla statiskt va. Så då tänker de på något vis att okej. Okay, Så om vi bryter ner sex till alla de här olika elementen, liksom att okej, nu går kuken i fitta, men kuken rör sig inte. Om någon, en tredje part sedan skapar någon fucking vågsituation här, liksom så att jag går in och ut och bara, då har vi separerat alla de här aktörerna, liksom så att det är inte min vilja som gör att jag knullar henne, va? Mm. Det är någon annans vilja som gör det, va? Om vi pratar det här i Schopenhauer-termer, vems vilja är det som styr? Och på något sätt då, så är det, så ser Gud det här. Okej, Gud ser allt det här som sker. Och han tänker att, ja men, de har ju inte brutit mot de regler egentligen, va? Det är så de måste tänka, tänker jag, va? För de tänker ju på något vis att Gud ser allt hela tiden, va? Så Gud ser bara typ Matt och hans tjej Sarah där på sängen. Och sen så deras kompis Dave, va? Som bara sitter och matar på sängen. Alltså han går in och ut och tänker bara, ja, yeah, så you got me. Alltså, du, jag har inte tänkt på det här. Jag specificerade att knullande är liksom när du går in och ut och pumpar, liksom. Och tydligen så går du in och ut, men det är inte du som pumpar. Så jag tänker att någonstans där, alltså, de är ju perversa. De är perversa protestanter för att de har gjort regler till kreativitet, va?
Mm.
Alltså att hitta loopholes känns väldigt protestantiskt och byråkratiskt. I'm a bad boy now, liksom. Men sen så fullföljer de på det här. Helt, alltså. Och de tänker bara, ja, jag har lurat en divine being. Det är det de tänker på något vis. Men det är alltså lite grekiskt, vet, att man lurar gudar och så vidare. Det är lite coolt.
Men jag vet inte, alltså, finns religion till bara för att du ska kunna bryta mot vissa regler? Jag blir liksom,
om
någonstans...
Om du är katolik så vet du att det är det enda syftet religion har. Det är att öka njutning, va? Tabu, va? Etc. Men det funkar ju inte nog mer att vara katolik på det sättet, efter att allting är ju tillåtet mer eller mindre nu, va? Så alltså, jag menar, vad fan, man måste kolla på incest och skatporr nu, liksom, för om du vill ha några riktiga tabuer, va? Och jag vet inte hur många som vill göra det, så, alltså inte the real shit då, alltså, så att säga. Nej, men det är ju lite så, va, alltså, när någonting blir erotiskt, vad är det som gör att någonting blir erotiskt? Det är väl det som är frågan.
Jag vet inte, alltså, för mig det blir lite, alltså, min interna salafist, jag visste inte att den fanns, men Pekka har en salafist inom sig. Och den väcks här på något sätt, alltså, att vi har valt vissa regler, så då följer vi de regler. Man ska inte, nej men den är där, det räknas inte om det är liksom, det är Martin här som pumpar liksom sängen, och jag har skaffat en vattensäng så att det gnuggar liksom riktigt mycket här, när han trycker.
Men tänker du inte så här att om man tänker reglerna, och att man, om vi tänker att Gud basically är reglerna,
ja,
så tänker vi att jag känner inte på något sätt regler, vill inte reglerna ha någon som bryter mot reglerna? Är inte det i slutändan det reglerna vill ha? Regelbrytare?
Nej.
Ja, det är det de vill ha.
Nej, man skapar regler för att de är regler. Man, liksom...
Nej, så att du kan straffa folk sen. Men också så att liksom, de som har lite balls att bryta mot reglerna, de får lite, du vet, de får någonting utav det, så här. De är brave. Men alla andra som ser folk bryta mot reglerna får också någonting utav det. Och de bryter inte på reglerna på grund av det. På samma sätt som vi gillar att kolla på kriminella. De är omoraliska och så vidare. Men vi älskar att kolla på kriminella eftersom att de bryter mot reglerna och gör vad de vill och har bal. Så. Och vi har inte det. Samma sak. Så regelbrytare fungerar på samma sätt, va? Alltså som en balansfaktor. Du kan inte ha för mycket regelbrytare så att det ballar ut, så att reglerna inte håller. Men du vill ha lite regelbrytare här och där, va? Det är ju hela poängen.
Menar du att regelbrytaren egentligen är den som sitter och pumpar sängen? Alltså...
Ja, den smarta regelbrytaren är inte den som bryter rätt ut mot reglerna. Det är den som underminerar reglerna inifrån.
Alltså, det här
är ju någon som Donald Trump var fantastiskt rolig, va? Eftersom att folk var less på honom, men han bröt väldigt sällan mot verkliga regler. Han underminerar dem istället.
Mm.
Och du kan inte sätta dit någon för det, va? Och det är då du är smart. Du bryter aldrig mot dem rätt ut. Det är smarta regelbrytare. Retarded regelbrytare, det är oftast de som vill få en eloge för att de har brutit mot några regler i form av något motstånd, va? Liksom, jag har gjort en protest mot någonting och jag har fått ett straff och det visar att jag är moraliskt godtagbar och så vidare. Om du inte vill ha en eloge från folk och skiter i ifall du får, jag vet inte, ökat design value av folk sådär, att folk tycker om dig bättre eller att du värderas bättre, då underminerar du regler istället. Det är mer effektivt. Du får någonting gjort också då, men du får ingen praise, onekligen. Oftast inte. Alltså. Men ja, och det är därför vi ska gilla Trump. Så.
Och med de orden, alltså din nästa religion som jag har tänkt,
mindre.
Katolicismen.
Den bästa religionen, den enda religionen kanske, jag skulle vilja säga, som existerat.
Och de har ju liksom, i förhållande till våldtäkt så har du har forskat kring uppkomsten av bikten.
Ja, det är ju någonting jag var väldigt fascinerad över. Jag var väldigt fascinerad över att just här i Sverige, jag vet inte hur många katolska lyssnare vi har här, va? Det är nog inte så många kan jag tänka mig, om det inte är ett rum full av polacker som sitter och lyssnar på det här på jobbet kanske. Men, för det var det. Det är alltså, om vi pratar om de polackerna som fanns där jag var, eller de katolikerna, så ser jag utbyter polacker och katoliker som om det vore samma sak. Det vill säga, det var bara en massa jävla polacker där jag var. Och afrikaner, självklart.
Skön mix. Med tanke på Polens samtida politik. Alltså.
Ja, men det, vi kommer överens här. Inga problem. Ja, men jag var ju fascinerad över bikten där, för det gör man ju. Men väldigt märkligt, här i Sverige, inga bikt på oss. Så du är i ett rum med prästen, va? Så i ett tänt rum. Du sitter på två trästolar vid ett bord och kollar på varandra. Ja, otäckt, va? Otäckt. Mm. Och då tänkte jag så här, men det här är ju en massa bullshit, liksom. Det här är ju inte så det ska vara. Ja, prästen berättade till mig liksom, då över tid, då, att när jag började fråga om det här, att ja, men du vet, det här med bikt och så vidare i katolicismen, då var det så här från början. Va? Man satt bara och pratade med prästen. Jag bara, va? Men det makes no fucking sense. Va? När jag varit i Italien och sett alla jävla filmer jag sett, då ser man ju jävla bikt på sig överallt. Ja, då börjar den här prästen, en amerikansk präst från Brooklyn för övrigt, på 40-talet. En man som gillade att spela basket. Va? Så, du vet, det var hans ingång till The Brothers in Brooklyn för att få dem att bli katoliker. Jävla fint det, vet du. Gagget där African Brothers på 60-talet. Hur som helst, han tog sig till Sverige, han blev präst. Han har jävligt mycket Parkinsons, han sitter och skakar här och berättar till mig om Big Bossens historia. Och han berättar att, ja, men du vet så här, på feodala tider, back in the days, så en av de få gångerna som unga kvinnor inte var under sikt av en familjemedlem, man, det vill säga en broder, en fader, eller dylikt, va? Det var när de var i kyrkan med en präst. Och didn't you know? Det är där våldtäkterna skedde, tydligen, berättade han till mig. Inte i den där rösten då, självklart. Han var mycket mer lågmäld över hela saken. Vi var ju i en kyrka också.
Det var ett sjukt om han hade skrattat där.
Vet vad de gjorde på den tiden? Nej, men tydligen så var det en jävla massa våldtäkt på de här unga damerna, va, som... ja, var ensamma med prästen och ja, och så vidare. Så det man tänkte då var ju, fan, hur ska vi sätta stopp för de här jävla galna prästerna? För de har ju en lite högre position. Jag tror inte man bara kan straffa präster höger och vänster på den tiden. Så det man började utveckla då var biktbåset. Så att separera mannen från kvinnan då, eller prästen från, ja, den lilla pojken då, möjligtvis också, tänker jag. Så det biktbåsets funktion mot all förmodan är inte bikten. Nej, kära vänner. Det är att förhindra penetration. Prästkuk. Den ska stoppa prästkuken. En prästkakblocker, så att säga. Ja, så det var det jag fick lära mig om biktbåset. Så varje gång ni ser ett biktbås så kan ni tänka er, fan alltså, om det inte vore för den där. Då ska den där kvinnan haft en kuk i munnen nu, alltså. Det hade kunnat sluta illa det här. Ofta tänker man att det här är någon förtryckande konstruktion. Oh, de går in i ett bås och det är mörkt, liksom, de ska berätta sina hemligheter. Va? Tänk istället att det här förhindrar våldtäkt. Tänk på det. Era jävla MeToo-fittor. Ja. Tänk på det nästa gång ni kritiserar min religion. Ja. Vi må vara högst upp på statistiken när det kommer till bodies, så att säga. Hur många barn som har blivit våldtagna och så vidare. Men tänk hur många fler det hade varit om vi inte hade haft bikten.
Men okej, men tänk så här. Det är fin historia så här, och jag tar det inte ifrån dig, Pedro. Men jag tänker så här att det hade ju också varit möjligt att undvika det där, bara man låtit prästen knulla. Alltså, bara man låtit prästen ha en fru som protestanter låter präster ha fru. Och sådär, alltså, det hade ju gått. Men ni, katoliker, det ni gjorde istället, ni bara, nej fan, prästen kan inte knulla. Gick in i liksom tool shed och började bygga liksom fucking första biktbåset.
Man kan tycka att det där är ett sätt att se på saken, och jag skulle säga att jag såg väldigt länge precis som dig, Pekka, saken som så. Men det var ju på grund av att jag var förgiftad av det samhället jag lever i, det vill säga ett protestantiskt samhälle, va?
Mm.
Jag har blivit av med det här nu och förstår väldigt mycket tydligare nu vad som egentligen är fallet, va? Att du vet, bara för att du har en fru, Pekka, förhindrar dig inte från att vilja våldta folk. De här lirarna, du vet, alltså, protestanter, för dem så är, du vet, våldtäkt, sex, it's all the same for us. Va? Men för oss katoliker, vi är byggt lite annorlunda. Och för oss så är det liksom att, du vet, att ha sex med min fru, det kan jag göra. Men att våldta små barn, that's dessert. That's something special. Va? Liksom, that's something I do on Sundays, on God's day. Så, du vet, man kan ju både och här, va? Du vet, om du tänker på Jeffrey Epstein, han hade sin woman där, Ghislaine där, som han säkert knullade en gång i månaden, jävligt sällan, va? Men när han ville, mesta delen så ville han bara knulla små kids, va? Så. Och det är lite så det är med sån här pedos, va? It's not about the release, man. It's not about the release.
Och med de orden, Pedro, vi kan gå till vinnaren av date rape religioner. Som är, och som många gånger tidigare, så enas katoliker och protestanter genom att hata på en icke-västlig religion. Och det är ju då buddhismen!
Right. Specifikt tibetiska buddhister och västerländska buddhister.
Alltså, det är de två.
Vi mycket på kineser och japaner, vi älskar dem.
Ja. Det är tibetiska buddhister och framförallt, alltså, vita snubbar som blir buddhister, det är alltid en red flag.
Ja, det liksom, blir alltid någon jävla kult där, va?
Har ni också tänkt på så här, alltså, säg att du är en brud och du går på en Tinder-date eller någonting, och killen säger på dejten, nej, jag dricker inte alkohol, och sen så frågar man ju alltid varför, för att man måste alltid ha en. Alltså, var du alkoholist tidigare eller är du muslim? Och han bara, nej, jag är faktiskt buddhist. Och det är där varningsklockorna här ska börja ringa, att okej, killen köper en massa droger, men han använder dem aldrig själv. Det är så en date rape buddhist agerar. Det är så det kommer go down. Liksom.
Jag skulle säga så här också, läderarmband. Akta er för dem. Akta er för dem. Livsfarligt. De här väldigt, alltså, vikat tröjorna som går väldigt långt ner, och så har de så här linnematerial, väldigt luftigt, så där ledigt. Passar ju för det också.
Exakt. Lite brösthår som syns där för hela jävla Coop-butiken.
Jag har ju sett det här, har du sett det? De har så här varm yoga när de är typ nakna och shit.
Mm.
Den skiten.
Och det är ju perversioner liksom.
Det är perversioner. Alltså, det är en grej om du bara är med boysen och oljar in varandra och nakna. Okej, det är fine. Men helvete om det är mixed genders där. Vad fan, alltså.
Nej,
det är då, alltså.
Och så här, jag vet inte. Så. Samma som, inte för att glida in på det, men samma som, man brukar ju alltid säga att liksom de vita grabbar som konverterar till islam, they're the fucking worst. Och så är det liksom folk som konverterar överlag. Jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, alltså, Här rör du på en sak som har varit en stor hobby för mig på länge, men det jag hatar mer än någonting annat är folk som konverterar från någon religion till en annan, eller folk som inte har en religion och sen väljer i vuxen ålder att ta en religion. Va?
Mm.
Nej, man. Converters, they fucking suck, man. They suck dicks.
Mm. Mm.
Du är född in i det du är. Antingen så accepterar du den religionen, eller så vänder du dig mot det. Liksom. Mm. Men det, och du, that's it liksom. Att bli någonting annat, då blir du en sån här fucking nerd som ska följa alla regler och bara, nej, för entusiastisk och all sån där skit. I don't like it.
Ja, och liksom det...
Tänk
det
är en tysk som har blivit katolik, alltså. What the fuck? What the fuck?
Och det är ju liksom... Det där är ena delen. De där vita snubbar som på första dejten säger nej, jag dricker inte alkohol faktiskt, men du kan gärna följa med mig hem till en tantric chill session eller någonting liksom. Oh, Rainbow nej. Rhythms. Så att
det, vita kvinnor som blir muslimer också. Mycket märkligt i vuxen ålder.
Ja. Men den andra delen av liksom den här mest rapiga religionen, det är ju tibetianska med ja. Buddhister.
Ja, den alltså, nej, jag står. Det är ju Jedi School över den där hela, utifrån kläderna, men också, du vet, plocka små pojkar från landsbygden i tidig ålder till något jävla tempel där med några munkar och konstiga ritualer och incens. Liksom. Det låter väldigt katolskt här, förutom då att man plockar barn från landsbygden. Just. Det är ju lite, det är just där det går snett för mig, tänker jag.
Och det är också, vad ska de här pojkarna göra?
Gudkungar, typ. Alltså, han är ju en reincarnation av någon fucking Buddha. Det är ju insane, alltså. Det är ju mer en, det är mer damp än Jesus, för fan.
Mm. Och alltså Jesus, apropå
det var Ash i Pokémon som samlar på Pokémon, som var Pokémons barn. Det hade varit det. Ja.
Det är sant. Och apropå Dalai Lama, som är ju ledare för den här momenten, så att säga, så är det ju, jag läste en nyhet här om att från Daily Mail, bra källa, men hur som haver, som skriver att Dalai Lama was paid $1 million to endorse women branding sex cult after secret deal between Buddhist celibate US emissary.
Det är så ju alltså, en mixium där från USA där man brandade bitches med sitt namn och så vidare. Jag tycker att det är ändå nice liksom att du som tibetisk så här spiritual leader above desire och material possession tar $1 million för att träffa folk. Mycket intressant. Lite contradictory där och så vidare. Likt påven och sådär. Min egna religion. Va? Men just Dalai Lama, så nej. Tongue kissing with little boys. Vad mer han? Vad är med för highlights på den här mannen liksom? Happiness alltså, är the highest value in life. Vad fan pratar han om? Happiness finns inte i buddhism, för fan. Alltså, det lilla jag förstår. Alltså, det är inte viktigt, va?
Plus att alltså det jag tänker här, jag visar dig, dela lite skärm här, är att den här jävla kulten hade ju såna här, alltså, de blev ju liksom brandade med vissa liksom såna där.
Det var hans initialer, alltså.
Ja.
Ja. Keith Raniere, KR.
Ja. Alltså... Och det är ju bara ett nej där liksom. Det är, jag vet inte alltså. Man kan hata kalvinister, men de gör fan inte såna här grejer liksom.
Vi vill känna oss del av en församling i den moderna världen när vi är så ensamma, så ibland så måste man branda sig själv. Det är lite så. Det är så ensamt.
Mm.
Jag tycker det är så kul i den dokumentären för övrigt, för att gå till någonting annat, va? Du vet, folk säger, oh, det kan hända vem som helst att man hamnar med i en kult. Va? Nej, det är faktiskt inte så. Alltså, vi måste för det första vara väldigt desperat sökande efter mening och tillhörighet. Men du måste också vara a fucking moron. Va? Du måste tro liksom på språkpsykologi. Oh, du kan förändra dig genom att upprepa saker inifrån. Liksom. Du tror på typ någon sån här jävla alltså, du tror på pseudopsykologi. Att du kan bli förförd av pseudopsykologi. Alltså, en man utan fucking degrees. Alltså. Fantastiskt. Mm. Nej, det kan
plus
inte ske vem som helst.
Plus att dina alarmklockan liksom ringer inte när du går in i salen första gången och du märker att det är typ 50 kvinnor och en man.
Ingen man.
Okay.
Och ja. Alltså, i hans kult fanns det ju män, men inte i de där speciella för kvinnor. Det var bara kvinnogrupper. Men alltså, just med det de höll på med i den där kulten, kommer jag ihåg när jag såg det. Det var ju att de var tvungna att hela tiden ge collateral. Va? Det vill säga, för att visa sin commitment till gruppen liksom, och hur långt de är villiga att gå i sin personliga förändring, så kan de till exempel ge bort en depositum på $100,000, allting de äger, ifall de skulle gå ur gruppen. Eller massa bilder på dem själva nakna. Liksom, som de ger bort till någon annan som de kan hålla över dem. Så då är det inte så konstigt att om du går med på det, bara, nej, men jag visste inte vad som skulle hända sen. Nej, okej. Så här, you fucking retard. Liksom, i någon mening så tycker jag inte att polisen ens ska undersöka de här retardsen och hjälpa dem för att de är fucking retards. Alltså. Men sen så kanske de är bara, alltså trauma och retarded people liksom, så de kan inte tro för det kanske, jag vet inte. Men det stör mig, för hela tiden dokumentären sa om it can happen to anyone liksom, bara, det är inte för att vi är retards det här skedde oss. But it kind of is though. And that's fine, liksom. Men håll inte på att säga att jag hade åkt på det där skärpet. This pisses me off.
Inte jag heller.
Jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Jag ska ringa.